بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Fortsätter gå igenom tafsir av surat al-Baqara. Och vi kom i förra veckan fram till vers 39. Vi talade om Adam alaihissalam och hur Allah skapade honom och hur han sedan kom ner till jorden. Och vi nämnde versen där Allah subhanahu wa ta'ala då sa till Adam alaihissalam att han kommer att skicka vägledning. Och den som följer denna vägledning kommer inte känna någon rädsla och inte heller någon sorg. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Men vad beträffar dem som förnekar sanningen och vägrar att tro på våra tecken, dessa ska bli eldens folk och där ska de vistas för evigt. De som förnekar islam, de som förnekar uppenbarelserna, förnekar profeterna, kommer inte att bli vägledda och kommer inte att få trygghet och lycka, utan kommer att få sorg och rädsla, och de kommer att vara vilse i detta liv och de kommer att straffas i nästa liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger att dessa ska bli eldens folk och där ska de vistas för evigt. De som vägrar att följa Allahs profeter och Allahs uppenbarelser straffas med att brinna i helvetet för alltid, för evigt. Och aldrig någonsin kommer de att komma ut från helvetet. Och straffet blir bara värre och värre. En eld som är 69 gånger varmare än våran eld, svartare än kära, där ska de vara för evigt. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Smaka på straffet. Vi kommer bara öka er i straff. Inte att det blir mindre eller likadant, utan straffet blir bara värre och värre. Precis som belöningen i paradiset bara blir bättre och bättre. Allah musta'an. Så det är väldigt, väldigt farligt att inte acceptera sanningen. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala Ya bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Israels barn, kom ihåg min välsignelse som jag gav er och uppfyll mitt avtal med er, så uppfyller jag ert avtal med mig och bäva endast för mig. I dessa verser kommer Allah subhanahu wa ta'ala att börja tala om Bani Israel. Bani Israel. Och Bani betyder barn på svenska. Israel, då barnen till Israel. Och Israel, det var Jakob alayhi salam, profeten Jakob. Jakob som var son till Ishaq, som var son till Ibrahim alayhi salatu wassalam. Son till en profet och som var också då son till en profet. Och han fick också en son som var profet. Och från hans barnbarn kom också många andra profeter. Och ulema säger till och med att alla profeter efter Jakob kom från hans barn, förutom Muhammed alaihissalam som då kom från Ismails barnbarn. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger då här och tilltalar Bani Israel, Jakobs barn. Och de lärda som Sheikh ibn Uthaymin rahmahullah nämner här att när Allah subhanahu wa ta'ala säger Ya Bani Israel, udhkuru, minns den nåd som vi har gett till er. Varför säger inte Allah Ya Yahud, judar till exempel? Varför säger han Ya Bani Israel på så många ställen i Koranen? Jo, för att påminna dem om vem deras förfäder var, vem de kom ifrån, vem är deras ursprung. Yani ni, ja bani Israel, ni ska vara som Israel. Försök vara som honom, följ honom och gå i hans fotspår. Han var inte som ni är nu, utan han var en profet, han var en rättfärdig man, han dyrkade endast Allah och så vidare. Och det som man säger på arabiska, ibn alim, utlub al-ilm. Om du träffar en person, hans pappa är sheikh till exempel, men han är långt från kunskapen. Hur skulle du uppmuntra honom till att söka kunskap? Du säger, du är son till en sheikh, sök kunskap. Du är son till imamen, vad gör du här? Sök kunskap, eller hur? Fin vägledning. Om till exempel en person har en pappa som är en modig krigare och hans son är en fegis, då säger man, du är son till krigaren, du är son till den modige, var modig, eller hur? För att uppmuntra honom till detta. Så samma sak här när Allah säger, ja bani Israel, är det en påminnelse till dem att ni kommer från Jakob alaihissalam, som kommer från Ishaq och Ibrahim alaihissalam. Ni ska vara som dem, vilket de inte är. En annan fäida, en annan lärdom, är att vissa av salaf, de sa att ordet Israel betyder Abdallah. Precis som Jibrail, Mikael, Israfil och så vidare, betyder då slav till Allah subhanahu wa ta'ala. Så Israel är egentligen, mashallah, ett väldigt vackert namn. Men idag så har man gett det här vackra namnet till den här skurkstaten som har då ockuperat vårt land, Palestina. Och inshallah, jag hoppas att vi snart ska få tillbaka det. Så det har då en dålig klang idag. När man hör ordet Israel så blir man arg. Men ordet är egentligen ett fint ord som då har använts av fel människor på fel plats. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala, ja bani Israel, minns och kom ihåg den välsignelse som jag gav till er. Och Allah specificerar inte här vilken välsignelse och vilka gåvor han gav till bani Israel, utan minns bara den ni'ma som jag gav till er. Och då säger folket att tafsir, den här ni'man kommer att nämnas i denna sura och i resten av Koranen. Allah upphöjde bani Israel över resten av människor på den tiden de levde. Faddalakum ala al-alamin. Allah höjde dem över resten av folk på deras tid. Inte som de säger idag att de är Allahs utvalda folk och att resten av folk är skapade för att tjäna dem. Det här säger de idag, det här står i deras bok Talmud. De säger idag att de är Allahs utvalda folk och att resten av folk är goyam, som betyder boskap, vars syfte är att tjäna dem. Nej, de var Allahs bästa folk när de följde profeterna. Men när de sen förnekade Isa alaihi salam och förnekade Muhammad alaihi salam, då är de inte längre Allahs bästa folk. Utan de bästa folket är de som följer profeten Muhammad sallallahu alaihi salam. Eller hur? Profeten Muhammad alaihi salam, han sa, khayru qarni thumma khayru qarni qarni. Och khayru nas qarni. De bästa av folk i min generation och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. De bästa av folk som någonsin har levt i människans historia. Så Allah gav dem många gåvor, otroligt många gåvor som kommer att nämnas här. Och jag vill också poängtera en sak, och det är att Koranen berättar väldigt mycket om Bani Israel. Den profeten som det berättas mest om i Koranen är profeten Musa alaihissalam, Moses. Eller hur? Alla nämner 25 profeter. Och de flesta av dem är från Bani Israel. Eller hur? Och han nämner så mycket berättelser om Bani Israel. Varför? För att vi ska ta lärdom. Om de gjorde rätt, vi ska göra inshallah ännu bättre än dem. Om de gjorde fel, då ska vi inte göra samma fel som de gjorde. Och det här är jätteviktigt att komma ihåg. Att Allah nämner inte bara vad judarna gjorde och sen ska vi sitta och säga, ja, kolla vad dåliga de var. Och sen gör vi samma sak som tyvärr många muslimer gör. De sitter och pekar finger på andra, men de själva lever inte upp till det som Allah vill att de ska göra. Så tänk på detta. Och vi kommer att komma tillbaka till just den här punkten i dessa lektioner. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och uppfyll mitt avtal med er så uppfyller jag ert avtal med mig. Wa iyaya farhabun, och frukta endast mig. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala till Bani Israel att de ska komma ihåg och uppfylla det avtal som de gav till Allah subhanahu wa ta'ala. Och avtalet mellan dem och Allah kan förklaras med många andra verser i Koranen, till exempel vers 12 i surat Al-Ma'ida. Men också enligt vissa av salaf så är avtalet att de skulle tro på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att judarna skulle tro på den sista profeten. Det var ett av avtalen. Men de bröt ju och svek det här avtalet. Så Allah nämner att de har ett avtal med Allah. Men Allah har också ett löfte med dem. Om de håller sitt avtal med Allah så kommer Allah att hålla sitt löfte till dem. Och han kommer att belöna dem rikligt. Han kommer att ge dem paradiset och lycka i detta liv och i nästa liv. Och då nämner ulema att man förstår av denna vers vikten av att hålla sina avtal. Och att den som gör det belönas. Och faran av att svika och bedra sina avtal och förpliktelser. Och att den som gör det straffas. Och speciellt då de avtal man har med Allah subhanahu wa ta'ala. Att den som inte håller dessa avtal kommer att straffas av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då i slutet på den här versen: Wa iyaya farhabun. Och det är mig, eller endast mig, som ni ska frukta. Det är endast mig som ni ska frukta. Och det säger Sheikh Sa'di här, att frukta Allah subhanahu wa ta'ala är också någonting som får människan att hålla sina löften och avtal med Allah subhanahu wa ta'ala. Yani den som är rädd för Allahs straff fruktar Allah azza wa jalls enorma makt, kommer inte att bryta sina avtal och löften med Allah subhanahu wa ta'ala. Men den som inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala kommer att bryta sina avtal och sina löften. Ja. Och då Allah subhanahu wa ta'ala säger wa iyaya farhabun, frukta endast mig. Så säger Sheikh Uthaymin, i den här meningen finns det en beordring med al-ikhlas, uppriktighet, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och ingen annan. Och vad som menas med fruktan i den här versen är den fruktan som är ibada, som är dyrkan. För det är inte haram att vara rädd för till exempel, vad kan man säga, giftiga djur. Eller du är rädd för ett lejon till exempel. Det är inget fel med det. Det är naturligt. Det är en naturlig rädsla som finns i människan. Utan vi talar här om rädslan som är en form av dyrkan. Där man fruktar till exempel helvetet. Fruktar att inte bli förlåten och så vidare. Eller fruktar att gå vilse. Det här är bara en fruktan som är passande till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den enda som kan straffa, som kan belöna, som kan vägleda och vilseleda och så vidare. Så det här är den fruktan som då menas med denna vers. Och sen säger Allah azza wa jall: وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Och tro på det som jag har sänt ner i bekräftelse till det som redan finns hos er. Och var inte de första som förnekade. Och sälj inte mina tecken för ett ynkligt pris. Och frukta endast mig. Här så säger Allah azza wa jall till judarna, till Bani Israel, och det omfattar också de kristna. Och tro på det som jag har sänt ner. Ja, ni tro på Koranen. Tro på Koranen som bekräftar det som finns hos er. Koranen bekräftar ett Taurat och Injil. Den boken som Mosa fick och den boken som Isa fick alayhi salatu wassalam. Så Sa'di säger här att Allah beordrade dem att tro på denna bok. Och det omfattar också tron på den som fått boken. Man kan inte tro på Koranen om man inte tror på Koranens profet, eller hur? Så man tror på Koranen och man tror på Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen nämner Allah varför de borde tro. Varför borde judarna tro på den här boken, Al-Quran al-Karim? Musaddiqan lima ma'akum. Den bekräftar vad som finns hos er. Yani den kommer och bekräftar den kunskapen som finns i er bok. Och den upphäver inte eller går inte emot. Den kommer inte med ett annat budskap. Så om Koranen nu överensstämmer med er bok, vad är då orsaken eller varför ska ni då inte tro på den? Förstår ni frågan? Om Koranen kommer och kallar till samma sak som finns i Taurat, varför ska ni då förneka den? Vad har ni för orsak eller anledning att förneka den? Ja. Och då säger också Sa'di, inte bara det att de inte får förneka den. De är de mest, man kan säga, berättigade, eller de människorna som borde acceptera Koranen lättast av alla. Muhammed a.s. sändes på arabiska halvön. Där fanns det folk som dyrkade statyer och inte hade någon kunskap om Allah, och de var så vilse man kan vara. De mest vilse av folk på jorden, araberna. Men det fanns också jahud, judar i Medina, eller hur? Och de hade kunskap. Och det var därför de var i Medina. Vad gjorde de med Medina? I Medina. De väntade på den sista profeten. För det stod i deras bok, i ett Torat, att Muhammed sallallahu alaihi wasallam skulle komma till Medina. Han skulle komma till en stad som var omgiven av palmträd och lavaområden och så vidare. Och berg. Det är den exakta beskrivningen av Medina. Det var därför de bodde i Medina. Vad gjorde judarna annars på arabiska halvön? De var där och väntade på den sista profeten. För de hade kunskap om honom. Och hur han skulle vara och så vidare. Men när han kom så ville de inte tro på honom. Så det här är då ett kall från Allah subhanahu wa ta'ala till dem att de borde tro på Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ja. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och var inte de första som förnekar. Var inte de första som förnekar Koranen. Yani, ni borde vara de första som tror på Koranen. Inte de första som förnekar Koranen. Och här nämner man att, vad menas, varför säger man, var inte de första som förnekar Koranen? Det skulle räcka med att säga förneka inte Koranen. Men när man säger inte, var inte de första, yani, ni är de som först borde tro på Koranen. Så om ni förnekar Koranen så är det någonting väldigt, väldigt negativt och dåligt. Och folk kanske kommer att följa er i att förneka Koranen. Taib. Så att de borde vara de första som tror på den här välsignade boken. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ. Och sälj inte mina tecken för ett ynkligt pris och frukta endast mig. Sälj inte mina tecken för ett ynkligt pris. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala orsaken till varför Bani Israel inte ville tro på Koranen. Vad var det som hindrade dem att tro på den här boken? Det var att de valde det låga och det som är sämre framför den eviga lyckan. Yani paradiset. De tänkte att om vi tror på Koranen och följer Muhammed sallallahu alaihi wasallam så kommer vi att förlora våran status. Vi är de bästa av folk. Vi är Allahs utvalda folk och de här är araber. De vill inte tro på profeten Muhammed alaihi wasallam för att han var arab. Taib. Och som Allah också kommer att nämna, de avundades att budskapet kom till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De visste att han var en sann profet, som Allah säger, lika väl som de känner till sina egna barn. Så visste de att han var en sann profet. Men de trotsade, och högmod var hindret mellan dem och sanningen. Och de valde makt och pengar och världsliga saker framför tron. Så de sålde tron för dessa världsliga och värdelösa saker. Makt och pengar. Subhanallah. Och då så nämner Allah subhanahu wa ta'ala här: وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Sälj inte mina tecken för ett ynkligt eller lågt pris. Ett lågt pris. Och här säger Sheikh Uthaymin att den här versen bevisar att allt som folk byter ut mot tron, alla världsliga saker, vad det än må vara, hur stort det än må vara, så är det någonting ynkligt. Det är någonting lågt. För allting i dunya jämfört med akhira är värdelöst. Allting i det här livet, hur mycket du än äger, är värdelöst jämfört med vad som finns i nästa liv. Eller hur? Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: Mata'u dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa. Att de världsliga rikedomarna är ynkliga, men vad som finns i nästa liv är bättre för dem som fruktar. Och därför nämns det i en sahih hadith att Allah subhanahu wa ta'ala kommer på domedagen att hämta en av de människorna som kanske levde rikast i hela världens historia. Frisk och hade alla möjliga rikedomar och fick allt vad han kunde önska sig, men han var inte muslim. Allah kommer hämta honom på domedagen, och Allah kommer att bara låta honom gå in i helvetet. Och sen kommer han att tas ut. Inte för att han ska slippa helvetet, utan för att han ska frågas den här frågan: har du njutit någon gång? Har du njutit någon gång? Och då så säger mannen: nej, min herre, jag har inte njutit någonting. In allt som han fick uppleva i det här världsliga livet är bortglömt. Bara han får gå in i helvetet några sekunder. Subhanallah. Allt glöms bort. Och motsatsen: Allah kommer hämta den, en av de mest utsatta människor, fattig, och han kanske var sjuk och hade ingenting nästan i dunya, och fick kämpa otroligt mycket. Och Allah kommer låta honom gå in i paradiset. Och Allah kommer fråga honom: har du lidit någonting i det världsliga livet? Och då säger man: nej, wallahi, min herre, jag har inte lidit någonting. Innan allting glöms bort. Så hur mycket man än har i det här livet, när du dör tar du inte med dig någonting. Och allting glöms bort i nästa liv. Och du har ingen nytta av det. Eller hur? Så tänk på det, att det här livet är kort och det är värdelöst. Och de som säljer sin religion för någonting världsligt har sålt sin religion för någonting lågt. Vad det än är för någonting. Och vi finner tyvärr folk idag som säljer sin religion för en utbildning, för ett arbete, för en kvinna, för makt eller någonting sånt. Så de är beredda att kompromissa med religionen och ge upp religionen. Och de här människorna har verkligen förlorat. Och sen säger Allah: och frukta endast mig. Wa iyaya fattaqun. Yani lyd mig. Yani den som lyder Allah subhanahu wa ta'ala fruktar Allah genom att göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det Allah har förbjudit, kommer inte sälja Allahs tecken för någonting. Men den som säljer Allahs tecken är en person som då har förlorat sin taqwa, som inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också, ulema, att den som väljer dunya framför religionen efterliknar dessa människor. Den från våra umma, från muslimerna, som säljer någonting från religionen och kompromissar med religionen på grund av någonting världsligt, efterliknar och tar egenskaperna av dessa människor. Taib. Inte att han blir som dem, men han har efterliknat dem, vilket är någonting klandervärt. Så det nämns också här exempel på detta. Det har nämnts i en sahih hadith i Ibn Majah att profeten alaihissalam, han sa: den som lär sig kunskap som egentligen är för Allahs skull. Men han söker den bara för att få någonting världsligt, kommer inte känna doften av paradiset på domedagen. Det vill säga att söka islamisk kunskap, att lära sig Koranen och hadith, det är någonting som är relaterat till religionen. Man gör det för Allahs skull. Att ni sitter här och lär er är dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det ska vara för Allahs skull. Det ska inte vara för någonting världsligt. Så vad händer? Det finns folk idag. De lär sig Koranen med det enda syftet av att få ett arbete och tjäna mycket pengar. Eller vinna en korantävling och tjäna pengar. Inte för Allahs skull. Vi såg folk i Saudiarabien som studerade islam för att få betyg. Och syftet med betyget var att de ska få ett arbete. Det var saudier, för i Saudiarabien, om du har ett betyg från Jamia Islamia, så får du direkt en hög position i militären eller polisen eller något sånt. För att regeringen i Saudi tycker om religionen och tänker att den som studerat religionen ska ha en bra position, en ärad position där han får jobb. Det är en god tanke, eller hur? Så vad gör vissa människor? De går och studerar islam för att få en hög position i armén eller polisen eller något sånt. Och medan han studerar, han bryr sig inte, han gör inte bönen, han kanske går och röker på rasten. Han vill bara ha sitt betyg och få en position. Kunskapen han lär sig, den är bortglömd, den praktiseras inte. Han har studerat islam för dunja. Eller hur? Då har han sålt sin del och belöning av nästa liv för någonting lågt, någonting värdelöst. Så det är samma sak med allting i religionen. Vi dyrkar inte Allah för att få världsliga saker, utan vi gör det för att få belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Och blanda inte sanningen med lögn, och dölj inte sanningen när ni vet bättre. Blanda inte sanningen med lögn, och dölj inte heller sanningen när ni vet bättre. Här beordrar Allah Azza wa Jal också Bani Israel med två saker. Att inte blanda sanningen med falskhet, eller falskhet med sanningen. Och att inte dölja sanningen när de vet bättre. Så det första, att blanda sanning och falskhet, det är också en väldigt dålig egenskap. Att blanda och förvirra folk med falskhet och sanning. Hur? Jag ska ta ett exempel som Sheikh Uthaymin nämner. Vad gjorde judarna i Medina? Hur lurade de folk och blandade sanningen med falskhet? Jo, de sa: Muhammed alaihissalam är en profet. Han är en sann profet från Allah, men han är arabernas profet. Han är inte vår profet. Så folk som kanske är okunniga tänker om det är sant. De har kunskap, de vet, de säger att Muhammed är profet. De har inte förnekat honom, men han är inte deras profet. Förstår ni hur de blandar falskhet och sanning? De säger något som är sant, han är profet, ja. Något som är falskt, han är inte vår profet. Och det finns många liknande exempel på hur de blandar falskhet och sanning. Det är också en väldigt dålig egenskap. Och Sheikh Uthaymin nämner här att den här versen bevisar också att det finns inget tredje. Det finns bara haq wa batil. Haq wa batil. Sanning och falskhet. Det finns inget mittemellan. Utan det finns sanning och falskhet. Vi kallar till sanning och vi varnar för falskhet. Och vi blandar inte saker och ting. Och sen säger Allah också till då Bani Israel att de inte ska dölja sanningen. De ska inte dölja sanningen. Och det här är en annan dålig egenskap som man inte får göra. Man får inte heller dölja sanningen, utan man ska klargöra sanningen, speciellt om man har kunskap, som Allah säger i den här versen: wa antum ta'lamun. Ni vet. Ni vet bättre och ni har kunskap. Det är inte så att ni är okunniga och därför blandar det som är rätt och fel, utan ni gör det med kunskap, medvetet. Så blandar ni sanning och falskhet, och ni döljer sanningen. Den som har kunskap, vad ska han göra? Ska han hålla på och bedra folk på det här sättet i religionen och hålla inne sanningen, eller ska han klargöra sanningen? Han ska klargöra sanningen. Det är hans skyldighet inför Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda folk till det som är rätt och säga till folk det som är rätt och varna folk för det som är fel, så att folk blir vägledda. Och då så säger Sa'di här att om de lärda agerar ut med den här versen och aldrig blandar sanning och falskhet, utan klargör rätt och fel och ger folk den rätta kunskapen, så är de profeternas arvtagare. Medan den som blandar sanning och falskhet och döljer sanningen är en person som kallar till helvetet. Ja. För att folk söker vägledning i religionen hos de lärda. Eller hur? Du söker inte vägledning i religionen och kunskap hos okunniga människor. Utan man ser upp till imamen och den som håller khutba och den som föreläser och den som har studerat islam. Som den personen blandar rätt och fel, sanning och bidda och falskhet, och blandar och inte håller berätta för folk den kunskapen som de behöver veta, så kommer folk att gå vilse. Så det åligger, och det är en skyldighet för folket av kunskap, att klargöra rätt och fel. Och att avvisa det som är fel och kalla till det som är rätt. Och att inte dölja sanningen. En fråga här. Är det tillåtet att ibland dölja sanningen? Kan det finnas undantag? Ja. Nej, det beror på. Generellt nej. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa: den som frågas om kunskap och döljer kunskapen, uljima min lijam min nar, kommer att få ett bett. Har ni sett en häst? När man har ett, som ett sele på hästen, så stoppar man som en järngrej i munnen. Det kallas för lijam på arabiska. Personen som döljer kunskap, frågas om kunskap och döljer den, kommer att få ett bett av eld i munnen på domedagen. Han straffas. Den som frågas om kunskap och döljer den. Så de lärda säger, det är haram att dölja kunskap när folk är i behov av den. När någon kommer till dig eller till den lärda personen och frågar, och du vet att han behöver den här kunskapen och du har kunskapen, då är det wajib för dig att ge honom kunskapen. Förstår du? Han kommer och ställer en fråga. Jag gjorde så och så, wudu hit och dit. Fel eller rätt eller fel. Och du vet svaret, du måste svara. Wajib. Annars får du synd på det. Taib. Om du inte vet då. Han kommer med en jätteklurig fråga. Jag fick det här jobbet och det här lönen. Och jag vet inte, är det halal eller haram? Och du vet inte. Är det då att dölja kunskap och säga jag vet inte? Nej. Uppenbarligt nej. För att du har inte kunskapen, så det finns ingenting att dölja. Utan då säger du Allahu alam, frågar någon annan. Så har man kunskap så måste man dela med sig. Och inte bara som Sheikh Uthaymeen, han nämner här, att inte bara om du frågas. Men det finns folk som indirekt visar sitt behov av kunskapen med sina gärningar som är felaktiga. Du till exempel håller khutba i moskén och du ser att folk gör stora fel i bönen till exempel. År efter år. De gör fel, de ber fel. Då är det också kitman al-ilm, att hålla inne kunskapen, att inte berätta för folk deras fel som de gör och korrigera deras dyrkan. Förstår ni? Då har du också dolt kunskapen, även fast de inte har frågat. De vet inte ens att de gör fel. Men då är det imamens skyldighet att berätta för folket vad som är rätt. Och gör han inte det, så är han syndig. Så man har en skyldighet då att berätta för folk denna kunskap. Men sen kan det finnas kunskap som är över folks nivå. Som är över folks nivå. Och där har sahaba sagt: hadithun nas bima ya'rifun aturid an yukadhib Allahu wa rasuluh. Tala till folk med det de förstår. Vill du att folk ska förneka Allah och profeten? Ja, det finns ibland kunskap som kan vara otroligt komplicerat för vissa människor att förstå. Deras kunskapsnivå har inte nått den nivån än. Precis som i skolan. Då kommer inte till en person i första klassen och ger han nians mattebok. Eller hur? Eller en person på gymmet, mashallah. Då ger han bänkpressen med 150 kilo. Han är första dagen på gymmet. Mashallah, han kommer aldrig tillbaka, eller hur? Utan, yani, ge folk det de kan ta. Och som araberna säger, ta'amul kibar, sumumus sigar. Att de vuxnas mat är de små barnens gift. Du kan inte ge ett litet nyfött barn en stor en köttbit, eller hur? Utan maten måste mosas och mixas och så vidare. Så det är också viktigt då att man kanske ger folk rätt kunskap i rätt tid och till rätt folk. Och om du vet att en person till exempel inte är i behov av kunskapen. Han vill bara tjafsa eller han vill sätta dig på test. Då är du inte heller skyldig att ge honom kunskapen. Förstår ni? Så det finns vissa sådana undantag, men generellt så är vi skyldiga att då förmedla budskapet och sprida denna kunskap och inte hålla kunskapen inne. Det är för de största av förpliktelser. Och profeten Muhammad a.s. han sa, "Balligh anni walau aya." Förmedla vad jag har sagt även om det är en vers. Så muslimerna har generellt en skyldighet att sprida profeten Muhammeds budskap alaihi salam, Koranen och Sunna. Och speciellt i denna tid där många muslimer är väldigt okunniga. Och även många icke-muslimer har en felaktig bild av islam. Så är det extra viktigt att muslimerna yani, utrustar sig med kunskap för att sen då sprida den korrekta bilden av islam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimu s-salah wa atu z-zaka wa rka'u ma raki'in. Och förrätta bönen och betala almosan och buga med dem som bugar. Här säger Allah till Bani Israel, och versen är också ett tilltal till oss. Aqimu s-salah, förrätta bönen och betala almosan, zakat. Och gör rukur, buga tillsammans med dem som bugar. Och den här versen bevisar att Bani Israel också gjorde salat och betalade också zakat. Och att de också gjorde rukur i sin salat. Och som Allah också nämner om Maryam a.s. att hon gjorde rukur och sujud. Som Allah nämner i surat Ala Imran. Så deras salat innehöll också rukur och sujud. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner ofta salat och zakat i Koranen. Eller hur? Vi har nämnt det här förut. Att när Allah talar om salat så handlar det om de inre gärningarna. Salat med hjärtat, salat med kroppen. Din relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Och zakat är att visa godhet mot andra människor. Så muslimen har en bra relation med sin skapare och har en bra relation med sina medmänniskor. Hjälper folk. Taib. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Påbjuder ni människor fromhet och försummar er själva trots att ni läser boken? Använder ni inte ert förstånd? Påbjuder ni folk det goda och glömmer bort eller försummar er själva trots att ni läser boken, yani ett taurat? Använder ni inte ert förstånd? Här klandrar också Allah subhanahu wa ta'ala de lärda från Bani Israel som påbjöd folk det goda och gjorde det inte själva. Och förbjöd folk från det onda och gjorde det själva. Och så säger Allah, har ni inget förstånd? Ja, ni påbjuder ni folk med tro och gott och glömmer bort er själva. Medan ni läser boken har ni inget förstånd. Den personen som har förstånd, den som har förstånd, Vad gör han för någonting? Han vet att det goda och kunskap, förstånd och kunskap. Han vet att det goda som han kallar till leder till belöning och lycka och så vidare. Men han följer inte själv. Vart är förståndet? Han har kunskap om det onda, att det är skadligt och det leder till Allahs vrede och straff och förbannelse. Men han gör det själv. Han förbjuder folk från det och gör det själv. Vart är förståndet? Eller hur? Så afala ta'qilun, har ni inget förstånd? Den som har förstånd borde vara den första människan att implementera sin kunskap. Att göra det goda han känner till och att hålla sig borta från det dåliga som han då känner till. Och Imam Sa'di säger att den här versen, påbjuder ni folk med det goda och glömmer bort er själva. Trots att den sändes ner till Bani Israel så är den generell. Den gäller också oss. Vi ska inte heller ha den här klandervärdiga egenskapen. Att påbjuda folk det goda och sen inte göra det själv. Och förbjuda folk från det onda och sen göra det själv. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt till oss, Ja ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Troende, varför säger ni sådant som ni inte gör? Det är någonting väldigt förhatligt hos Allah att ni säger det som ni inte gör. Troende, Ja ayyuhal ladhina amanu. Om ni är troende, hur kan ni gå och säga till folk, gör si, gör så, gör inte si, det här är haram, och sen går ni totalt emot det som ni kallar folk till. Kabura makten. Det är något stort, förhatligt hos Allah subhanahu wa ta'ala att ni gör detta. Så en muslim ska akta sig för den här mycket fula egenskapen. Och därför nämner ulema här att det är mycket, mycket fulare och mycket, mycket värre att synda med kunskap. Som här nämns att folk i sin natur kommer inte att tycka om en person som inte, eller vars gärningar inte överensstämmer med hans tal. Alltså han hycklar, han går och säger saker till folk och så gör han det inte själv. Folk generellt hatar den här människan. Eller hur? Även om det är världsliga saker. Politiker, han säger att vi måste vara ärliga och ärliga och ärliga. Sen han själv går och fyller bankkontot bakom ryggen. Eller hur? Alla kommer hata honom. Ännu värre i religionen. Imamen står och säger gör så, gör inte så, gör så, gör inte så. Sen folk ser honom på konstiga platser med konstiga människor och göra haram saker. Se vad det här för människa. Audubillah, eller hur? Alla kommer hata honom. Så det är jätteviktigt, och viktigast av allt, att den som har kunskap lever upp till sin kunskap. För det är mycket, mycket värre att ha kunskap och sen gå emot den, än att vara okunnig och synda. Så att en alim, en person med kunskap syndar, är mycket, mycket värre. Och han har större problem hos Allah på domedagen än den som är okunnig. Och därför så sa profeten Muhammad alaihissalam, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ, att kunskapen är ett bevis för dig eller mot dig. Eller Koranen är ett bevis för dig eller mot dig. För dig om du har praktiserat den. Mot dig om du kunde Koranen men inte praktiserade den. Och det nämndes också att från de fyra frågorna vi kommer få på domedagen innan vi kan röra oss är vad har du gjort med den kunskap du har fått? Allah kommer fråga dig, vad har du gjort med den kunskap du har fått? Allah kommer inte fråga dig, hur har du agerat med den kunskapen du inte hade? Den frågan finns inte. Utan frågan är, hur har du agerat på den kunskapen du har fått? Så tänker då den som är alim, som har kunskap, men ändå trotsar och går emot kunskapen. Och därför finns det en väldigt fin hadith som berättas i Tabarani, där som nämner profeten Muhammad alaihissalam, att liknelsen av den lärda mannen som påbjuder det goda och förbjuder det onda, men glömmer bort sig själv, är som ett ljus, ett stearinljus. Det lyser upp för folk men bränner bara sig själv. Förstår ni? Ett stearinljus gynnar folk men det blir bara mindre och mindre och bränner bara upp sig själv. Som han har. Så man ska akta sig för att vara bland dessa. Och sen har det också nämnts värre än så i Sahih Bukhari och Sahih Muslim i en hadith från Osama ibn Zaid radiyallahu anhu, där som nämnde han att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att Allah kommer att kasta en person i helvetet. Och den här personen kommer att gå runt som en åsna, gå runt en kvarn som maler mjöl eller någonting. Han kommer gå runt och runt i helvetet. Tills det att hans inälvor faller ut och han släpar runt sina inälvor. Och folk samlas kring den här mannen. Och de säger, var det inte du som påbjöd det goda och förbjöd det onda? Var det inte du som sa åt oss att göra bra saker och att inte göra dåliga saker? Och då så säger mannen, jo, jag sa åt er att göra det som är bra, men jag gjorde det inte själv. Och jag förbjöd er från att göra det dåliga, men jag gjorde det själv. Så det är väldigt, väldigt farligt att hålla på så här, att vara falsk. Men då kommer vi till en jätteviktig fråga. Betyder denna vers och dessa texter att man inte får kalla folk till gott om man inte gör det själv? Och man får inte förbjuda folk från ont så länge man inte håller sig själv borta från det onda? Förstod ni frågan? Yani, kan du säga åt någon att fasta sunna, att göra sunna böner, läsa mera Koranen, göra mera goda gärningar, fast du själv kanske inte gör dem? Är det tillåtet i islam? Det är tillåtet. Är det tillåtet att förbjuda folk från synder som du själv gör? Ja. Det är någonting dåligt, som vi nämnde i hadifen och som nämndes i versen. Det är någonting klandervärt att inte leva upp till det som man kallar till. Men som Sheikh Sa'di säger här i tafsir, att göra det som är fel är ett fel. Att inte förbjuda från det som är fel är ett tillfel. Förstår ni? Så personen som gör det som är fel och inte förbjuder andra från detta fel gör två misstag, två synder. Så hellre att du bara gör en synd. Att du kanske gör synden själv, men du förbjuder andra från att göra det. Och då säger också ulema att om vi sätter den här regeln, du får bara förbjuda från det dåliga om du själv inte gör något fel, då kommer ingen förbjuda från det dåliga. För alla vi har brister och gör fel, eller hur? Vem av oss är perfekt? Så man ska förbjuda från det onda, även om man gör det själv. Till exempel någon person, han kanske röker cigaretter, det är haram, eller? Om hans barn börjar röka, ska han inte förbjuda dem? Han ska förbjuda dem och säga, du får inte röka. Itaqillah, det är haram. Jag röker, det är fel, jag vet. Jag ska sluta inshallah. Men du får inte röka. Jag förbjuder det. Förstår ni? Så man måste förbjuda folk från det som är fel, även om man kanske inte gör det själv. Och man måste påbjuda det goda, även om man inte lever upp till allting gott. Men självklart så ska man ju kämpa. Man ska ju kämpa i att försöka göra så mycket gott som möjligt och hålla sig borta från mycket, så mycket ont som möjligt. Nej. Och det här bevisar också, som Sheikh Uthaymeen nämner, att de från denna umma som har den här egenskapen, att de kallar till det goda gör det inte själv och förbjuder från det onda gör det inte själv, efterliknar de som gick vilse från Bani Israel, som Allah subhanahu wa ta'ala klandrar i den här versen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Och sök hjälp i tålamod och i bön. Det är sannoliken en svår sak förutom för dem som är ödmjuka. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska söka hjälp eller isti'ana med två saker. Med sabr och salat, med tålamod och med bön. Och det är sannoliken någonting svårt förutom för dem som är ödmjuka. Här finner vi att Allah subhanahu wa ta'ala beordrar de troende att söka hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala med tålamod och bön. Och vi finner att profeten Muhammad alaihissalam brukade söka hjälp med bön. Som det har berättats i en sahih hadith, att om någonting svårt drabbade profeten Muhammad alaihissalam, så sökte han tillflykt i bönen. Vände sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Så får man problem, så från det bästa du kan göra att söka hjälp i bönen. Och att också söka hjälp med tålamod. Tålamod i alla dess former. Tålamod i att lyda Allah. Sabr i att utföra sina förpliktelser. Och att inte tröttas ut. Och tålamod i att inte synda. Så mycket tålamod att man då håller sig borta från synderna. Och tålamod i att acceptera ödet. De motgångar som man får utstå i det här livet. Ja. Så han säger här, tålamod är någonting som hjälper människan i alla livets aspekter. Någonting som hjälper människan att uppnå sina mål. Wallahi, sabr är någonting väldigt stort. Tålamod. Och man kommer ingenstans utan tålamod, utan man ger upp. Och därför så sa profeten alaihissalam att det finns ingen människa som fått en bättre gåva och större än tålamod. Och han sa också att tålamod är ett sken som lyser upp för människan. Och han sa också, vet att seger kommer med tålamod. Så allting gott finns i sabr och tålamod. Hur skulle du ha sabr att göra dina salat, dina böner 5 gånger om dagen, kanske 50-60 år? Det kräver sabr. Att aldrig hoppa över en enda bön. Aldrig med flit försova dig till fajr. Det kräver sabr, eller hur? Tålamod. Att aldrig ge upp. Och samma sak, tålamod i att inte synda. Man kan stå emot. Folk säger, kom, vi går klubben, vi går dricker, vi gör någonting haram. Du kan ha sabr. 1 gång, 2 gånger, 3 gånger. Men kan du ha sabr varenda gång? Hela livet. Det är det som är frågan. Och det är det som är väldigt viktigt att människan har. Att man har tålamod i att hålla sig borta från det som är haram. Och sen bönen. Att söka hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala i salah. Och salah är mizanul iman. Det som då avgör människans iman. Och salah hindrar människan från synder. Man söker hjälp i bönen. I att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. För salah skyddar från dåliga gärningar. Som Allah azza wa jalla har sagt. Inna salatanha anil fahsha'i wal munkar. Bönen hindrar från skamlösa gärningar och synder. Bönen hindrar från detta. Och då så säger också Allah subhanahu wa ta'ala här att detta, att söka hjälp i tålamod och bön, är någonting svårt. Det är inte alla som klarar av det. Vem är det som klarar av det? Illa alil khashi'in. De som har khushu', de som har ödmjukhet. Yani för dem är det lätt att söka hjälp i bönen och i tålamod. För de säger att al-khushu' är fruktan av Allah subhanahu wa ta'ala. Att hoppas på det som finns hos Allah. Och det här får människan att göra gärningar på det lättaste av sätt. I förhoppning av att få Allahs belöning och fruktan från Allahs straff. Till skillnad från den som inte fruktar Allah och inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Den här personen har ingenting som får honom att vända sig till Allah i bön och i tålamod. Utan det blir tungt för honom att be. Och han nämner också Sheikh Uthaymin rahmahullah att bönen hjälper oss i det här livet. Bönen håller oss borta från synder. Bönen för oss närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Men vilken bön? Ayu salah. Han nämner att det finns två salah. Kroppens salah och hjärtats salah. Vilken salah är viktigast? Kroppen eller hjärtats bön? Hjärtats bön. Det kommer före. Att be med hjärtat, med inlevelse, ödmjukhet inför Allah subhanahu wa ta'ala, med hopp på Allahs kärlek och fruktan för hans straff. Det här är den riktiga bönen. Och kroppsdelarna följer också efter. Och som det har nämnts från vissa av salaf, de såg en man som stod och höll på i bönen och rörde sig till höger och vänster. Då så sa han, om hans hjärta skulle ha frid, alltså koncentration, så skulle kroppen ha koncentration. Eller hur? Det är omöjligt att en person med inlevelse och koncentration i bönen står och håller på och leker i bönen och kliar sig och håller på och kollar på klockan eller mobilen, jag vet inte vad. Så att de är relaterade till varandra. Och han säger, Sheikhen, tyvärr många av oss idag, vi ber bara med kroppen. Alltså så fort du går in i bönen, Allahu Akbar, så kommer tankarna till höger och vänster. Det här ska jag göra, det här är missat och det här och så vidare. Och tyvärr, det är någonting som vi alla känner igen. Allah al-musta'an. Till skillnad från salaf, när de gick in i bönen, det var som att de lämnade dunya. Som de säger, när man säger Allahu Akbar, då slänger dunya bakom dem. De var någon annanstans. Till och med ibland visste inte ens vad som hände. Det var någon av salaf som stod och bad i profetens moské, alaihissalam. Och det började brinna i moskén. Taket och allting ramlade bak i moskén. Så efter bönen, han sa, vad har hänt? Han var i salaf, förstår ni? Eller den sahabin som var ute i jihad fi sabilillah. Och han ställde sig på natten och bad frivillig bön. Han hade en kompis bredvid sig som sov. Han bad frivillig bön, inte obligatorisk. Och vad händer i bönen? Han blir skjuten med pilar i benet. Vad gör han för någonting? Han fortsätter be. Fortsätter be. Och sen vaknar hans kompis och frågar honom, varför avbröt du inte bönen? Han sa, för att jag var i en sura, jag läste en sura i bönen och jag njöt så mycket av den. Hur ska jag avbryta bönen? Subhanallah. Och de sa, vissa av salaf när de bad, de var som pinnar, som pelare, stod helt still. Fåglar kunde komma och sätta sig på huvudet nästan. Timme, två timmar kanske. Subhanallah. Fokus, en khushur. Idag alla måste. Många alla måste väldigt långt bort. Och därför så nämnde också profeten alaihissalam att jag har fått vissa saker, har gjort kärt till mig i det här livet. Kvinnor, parfym, men min ögons njutning och fröjd är i bönen. Och ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah. Jag njuter av att be. I mitt hjärta finner frid, ögonen slappnar av att be. Och därför så sa profeten alaihissalam till Bilal en dag, ja Bilal, aqim as-salah arihna biha. Kalla till bönen, låt oss slappna av. Låt oss njuta av. Låt oss finna frid i bönen. Subhanallah. Det är så man ska tänka. Det är wallah en ära att få be och göra sujud och ruku till Allah subhanahu wa ta'ala. Men idag, många de ser bönen som en börda. Fem jobbiga objekt eller moment under dagen. Nej wallah, det är tvärtom. Det är dina bästa moment under dagen. Resten är Allah, om det finns någonting gott i det. Så må Allah subhanahu wa ta'ala göra oss från dem som finner hjälp i tålamod och i bönen. Och göra oss till dem som ber med khushu och tar vårt liv i bästa tillstånd. Wallahu a'lam.